Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Det här är ett samtal med Mats Persson, liberal utbildningsminister med ansvar för den högre utbildningen i Sverige. Han har disputerat i ekonomisk historia och har en bakgrund som ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna. Vi talade om vad som händer när aktivism och ideologi tar plats på universitet och högskola. Tar utbildningarna skada och hur påverkas egentligen forskningen? Och finns det en risk att vi bör röra oss i en mer brittisk och amerikansk riktning där ideologi har kommit att spela en allt större roll på universiteten? Vi kom också in på frågan om skolans digitalisering och varför den inte bara är av godo. Samtalet Svejman är en podd från GP:s ledarredaktion. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mats, du är nog den första politiker, tror jag, som har med utbildningsfrågor att göra. Som har uppmärksammat och gjort det till en grej, satt på agendan att akademin, att universiteten i Sverige kan vara politiserade ibland. Att det sker en sorts liksom osund sammanblandning av akademisk forskning, undervisning och politiska idéer. Kan du förklara för mig, vad är det du ser, vad är ett problem och vad gör man åt det?
Nej, men det har väl sin grund i att jag själv har en akademisk bakgrund, så jag har ju sett utvecklingen inom akademin inifrån. Framförallt också tagit del av det som sker i många andra länder. Och framförallt USA, men även i Storbritannien, så finns det ju väldiga tendenser till politisering och till en aktivism på lärosäten. Och det har ju tagit sig kanske mest extrema uttryck i den här tystnadskulturen eller cancel culture, där identitetspolitiken har gått för långt och där studenter men också forskare gör anspråk på att det ska finnas trygga rum där vissa åsikter eller vissa teoretiska perspektiv inte får föras fram. Och min erfarenhet är att det som sker i USA och det som sker i Storbritannien, det kommer efter ett tag också till Sverige. Mm. Och det har det gjort, än så länge inte i den utsträckningen, gudskelov, men det finns ändå tydliga tecken på det. Och det är ju inte jag som uppmärksammat det, utan det är ju en massa journalister och andra som har granskat. Och det har till och med skrivits böcker om hanteringen på Konstfack och så vidare.
När jag har skrivit om de här frågorna eller uppmärksammat dem på något sätt, så ibland har jag fått reaktioner i Sverige då att det här är någon sorts hittepå. Att det här är en högens vanföreställning. Det är ett sätt att skapa en fiende. Och så läste nyligen att tidningen Expo hade gjort ett liksom specialnummer om den här begreppet woke och hur det används av liksom extremhöger i USA och så. Personligen har jag svårt att förstå den här tankegången, eftersom det finns uppenbarligen liksom en sammanblandning av politik och som kanske av de som utövar den inte är så politiska egentligen, för man tänker att det här är mänskliga rättigheter och varför ska man liksom varför ska man läsa den här personen, eller den här personen får en student att känna sig obekväm och så vidare. Men vad säger du till de som menar att det här är din vaneföreställning, Mats? Du har köpt konspirationsteorier och liksom högerextremt skitsnack.
Att jag har sett det själv på nära håll. Att jag tar del av larm inifrån lärosäten med anställda som varnar och flaggar för utvecklingen och berättar egna erfarenheter som jag tar del av. när vi tog de här initiativen som vi har tagit nu så har responsen har varit otrolig, mycket, mycket stark och väldigt många, det finns väldigt, skulle jag säga, en väldigt tyst majoritet som inte har, som äntligen känner att någon lyfter den här problematiken. Och identitetspolitiken är ju väldigt stark, den är antiliberal till sin natur eftersom den ju utgår från att vissa grupper, man ser grupper mot varandra och bara den här idén att man måste ha en viss bakgrund för att kunna ha rätten att uttala sig eller rätten att, att föra fram en åsikt och så är ju till sin natur inte liberal. Och när identitetspolitiken har, är ju då inte partipolitisk på något sätt utan den, men den är ju ideologisk och har kommit ja, alldeles för långt i Sverige och nu behöver vi hantera det och vi tar åtgärder.
Men jag kommer ändå behöva pressa det lite för att även vissa akademiker som har uttalat sig i offentligheten har sagt att men det här är cancer culture finns typ inte i Sverige. Skulle du kunna ge mig något exempel på vad du har sett? Om det är känsliga uppgifter så behöver du inte uppge sådana, men någonting som man förstår vad det här handlar om. För just nu talar du och jag egentligen i abstraktioner.
Det tycker jag inte vi gör, utan det är ju, ja, och jag behöver inte hitta på egna exempel, utan det räcker att öppna en tidning och ta del av de exempel som finns där. Det finns de lärare som på Malmö universitet som blev kraftigt kritiserade för att man visade upp vissa bilder kring på en undervisning kring sexualkunskap. Ett exempel, vi har händelsen kring Mittuniversitetet och Kajsa Ekis Ekman och vi har det som har skett på Konstfack. Så att det är inte, jag behöver inte låsa, det är bara att ta del av det som finns och så. Min uppfattning har hela tiden varit och är att ett fall är ett för mycket och det här är en kultur som du behöver hantera. Sen en kritik som har framförts som jag har förståelse för, det är personer som håller med om att det här har gått för långt, att identitetspolitiken har gått för långt, men som tycker att det är sorgligt att politiken och jag som minister har tagit tag i detta, utan tycker att det här borde lärosätena själva ta tag i. Och det har jag verkligen förståelse för, den uppfattningen. Men eftersom de här problemen finns och jag är en person som är sådan att om jag ser ett problem så vill jag inte sopa under mattan, utan då måste man upp med det och diskutera det och försöka ta itu med det.
Ja, men precis. Nu kommer du in på någonting som är intressant här. Det är lite av en paradox att det finns ett problem med politisering. Det behöver inte vara partipolitiskt nödvändigtvis, men det handlar mycket om att kanske styra undervisning och forskning åt ett visst håll och så. Och mitt intryck är att det finns allting från forskningsanslag till ibland i studentaktivism. Det är ett problem med politisering på ett ställe där det kanske inte hör hemma i så stor utsträckning. Och sen så ska du som folkvald politiker gå in och styra upp det här. Och möts då, vilket jag har sett, av anklagelsen. Ja, men vänta lite nu. Armlängds avstånd mellan politiken och akademin. Och det ser du också. Men samtidigt har inte akademin kunnat reglera det här på egen hand. Och kanske har problemet till viss del i alla fall uppkommit som en konsekvens av politiska beslut. Eller är det här hemmaodlat inom akademin?
Jag ser det som att de som är akademiska ledare ska känna sig väldigt trygga med och också känna en förväntan kring att politiken förväntar sig att de agerar och står upp för den akademiska friheten och i det här fallet då att aldrig acceptera någon form av tystnads- eller kränkelskultur. Så att jag ser det som att det är ett sätt att på det här sättet att stärka lärosätenas arbete kring detta. Det här är ju en kultur, så jag kan ju inte lagstifta. Det finns ju ingen politiker som kan lagstifta bort detta. Men däremot så tror jag det är viktigt att ge de akademiska ledarna den här tydliga signalen och den här tydliga tydligheten kring vad som förväntas och gäller.
Men vad har du...
För det är ju tufft som akademisk ledare att stå upp när det blåser kring... i några av de här fallen som har varit uppmärksammade så har ju ledningen stått upp i flera fall för att för sina anställda och för att alla perspektiv ska finnas med i undervisningen till exempel. Men när studenter eller andra kritiserar, och det är tufft att stå emot. Och då är det viktigt att känna att det finns en politisk signal i botten som man kan känna sig trygg med.
Men vad innebär den här politiska signalen för liksom att skriva liksom inkännande ord och så? Det kan vi ledarskribenter göra. Men vad innebär det i praktiken? Det vill säga, vad för sorts uppbackning från liksom utbildningsdepartementet finns det för de akademiska ledare, säg då rektorer exempelvis, som ser det problemet men bara känner nej, fan, det här är för mycket, jag vill inte ta den här striden. Vad är det för uppbackning du ger?
Jag uppfattar att jag har väldigt stor förtroende för våra rektorer och att det finns en stor medvetenhet om det. Men klart, den har inte minskat i och med att vi har tagit de här politiska initiativen som vi har gjort nu kring kanske kartlägga den här kulturen och dess orsaker och grund och så. Så att det är klart att det tror jag spelar en stor roll i sammanhanget. Där.
Att kartlägga, förstå det, faktiskt uppmärksamma det, opinionsbilda det.
Ja, men alternativet är att politiken inte gör någonting. Och det är klart, då har man ju som akademisk ledare, rektor, dekan, då har man ju ingen signal eller ingen förväntan uppifrån att förhålla sig till. Så jag tror ändå att det spelar stor roll.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad tror du om observationen att liberaler, icke-socialister, borgerliga, kalla dem vad du vill, under väldigt lång tid inte var så intresserad av den här sortens frågor, för man betraktade det här som någonting som sker i liksom det civila samhället och det ska vi inte bry oss om, utan borgerliga partier, liberala partier är mest intresserade av relationen mellan individ och stat, det vill säga vi är intresserade av marknader, vi är intresserade av system, vi har ett lite fyrkantigt sätt att se på världen och nu kommer det här och biter oss i arslet lite grann. Bara, oj, nej, det händer. Det här påverkar samhället i rätt stor utsträckning. Vad tror du om den här liksom yrvakna liksom insikten att det här spelar roll?
Nej, jag tror att det är en riktig analys. Jag tror att man har tagit liberala värderingar lite för givet när det kommer till den här typen av frågor. Och jag menar, på något sätt så utgår man och antar man bara att man är i en akademisk miljö, så är det inte sin natur, det akademiska seminariet i sin natur är ifrågasättande. Och egentligen handlar det om att försöka pulverisera eller hitta alla fel och brister i det akademiska arbetet som läggs fram. Och i det ligger ju också att man på förhand inte säger att vissa teorier eller hypoteser är felaktiga. Eller perspektiv felaktiga. Så jag tror att det har funnits en, man har tagit det för givet och det kan man inte göra, och det går väldigt fort också, vilket ju inte minst utvecklingen i anglosaxiska länder visar, så att det gäller att ta itu med det.
En rätt central beståndsdel i hela liksom politiseringen av akademin i den anglosaxiska världen som kommer både från vänster och höger, men mitt intryck är att dominerar från vänster just nu, är att man ska göra upp med historiskt förtryck och orättvisor. Och det finns grupper som måste kompenseras för dessa orättvisor. Och i kampen för mänskliga rättigheter, inkludering och mångfald så måste man gå rätt hårt fram. Därför är sådana begrepp som liksom yttrandefrihet är egentligen ett kodord, skulle man säga från det perspektivet. Det är ett kodord för ett vitt manligt heterosexuellt privilegium.
Ja.
Det är någon sorts falsk omtanke om principen när det handlar om att försvara sina egna privilegier. Och även om vi inte kommit så långt som i Storbritannien och USA, där det verkligen är rätt extremt på inom akademin. Det finns en organisation som heter FIRE som kartlägger olika övertramp mot akademisk frihet, och det är en rätt stor databas faktiskt. Både vänster- och högergrejer faktiskt. Men hur förekommer man den här idén? För jag upplever att det är det som på något sätt är grogrunden. Man får med sig rätt många människor som är grunden är rätt. Liksom, ja, men de är inga totalitära typer liksom. Men i kampen för det goda och att rätta till historiska oförrätter så är man beredd att gå väldigt, väldigt långt. Och du kan komma och säga att ja, men vi måste bevara den akademiska friheten, separation mellan politik och forskning och så vidare. Men de tycker det här är viktigt. Och det här är deras arbetsplats, deras vardag. Hur argumenterar du med dem? För att det kan ju inte räcka att säga akademisk frihet, punkt slut.
Nej, så är det ju. Men jag tror ändå att det politiska systemet behöver vara tydlig och att inte öppna upp för olika typer av positiv särbehandling eller diskriminering är ju ett sånt exempel. Jag tänker att vi har liksom en lagstiftning och faktiskt ett antal domar i Sverige, ett domstolsbeslut ett antal år sedan som inte minst Centrum för rättvisa drev kopplat till hur man hade tolkat positiv särbehandling, som jag tror hade ett viktigt signalvärde. Och nu ser vi ju samma typ av beslut i USA fast kanske 10, 15, 20 år senare. Jag tänker på de här fallen med asiatiska studenter som känns diskriminerade och så, och som har fått rätt i domstol. Så att vi har inte den historiska arvet med den svarta befolkningen som man har i USA på det sättet. Och vi har lyckats hålla emot vissa initiativ som har tagits tidigare som är första steg för att luckra upp tanken om meritokrati, tanken om lika behandling, tanken om yttrandefrihet och så. Så att jag tänker att vi har haft några och det visar också vikten av civilsamhället, för Centrum för rättvisa är ju ingenting annat än en organisation som driver enskilda individers rätt mot staten i de flesta fall. Så det visar ju vikten av detta, att precis som du var inne på, att det har varit kanske för mycket fokus på marknad kontra stat. Det finns någonting mitt emellan också som sociologen Hans Zetterberg skulle säga.
Mm. Men de här aktivisterna som jag inte tror kommer försvinna. Jag hade en sån misstanke för några år sedan att efter 2015, liksom året för liksom migrationen, stora migrationen till Sverige, så liksom det, någonting förändrades lite grann på något sätt i samhällsklimatet. Man såg annorlunda på rätt många frågor. Betydligt fler blev varse på något sätt migrationens konsekvenser, att det inte är så lätt som man kanske trodde innan. Och det fick även konsekvenser för det som vi benämner som identitetspolitik, det vill säga någon sorts aktivism grundad på liksom, ja, men kollektiva identiteter och vissa politiska idéer. Men sen så dök det upp igen i samband med Black Lives Matter, och jag tror att det hela tiden har liksom levt och frodats inom akademin. Men Hur argumenterar du med de som tycker att det här handlar ju om mänskliga rättigheter? Mats, varför är du emot mänskliga rättigheter? Varför går du liksom den mörka sidans ärenden?
Nej, jag tycker att de har fel. Jag tycker att den definitionen av mänskliga rättigheter inte liksom stämmer överens med verkligheten.
Berätta.
Nej, men att ha som utgångspunkt att vissa, att ja, det finns ett historiskt ansvar för hur världen ser ut. Det kan handla om ett kolonialt arv. Det kan handla om förekomsten av diskriminering och rasism och så som finns historiskt och som tidigare generationer har varit ansvariga för. Det betyder ju inte att dagens generationer ska diskrimineras negativt för att tidigare generationer har agerat
genom positiv särbehandling av minoriteter.
Precis,
till universitetsplatsen.
Ja. Till exempel. Så utan Men däremot så måste vi naturligtvis bära med oss den kunskapen och erfarenheten vi har av förekomsten av rasism, av förekomsten av hur man har hanterat kolonier och så vidare. Det är klart det måste, något vi måste bära med oss som gör att vi liksom måste ha förståelse för varför världen ser ut som den gör. Men lösningen på det är inte att anta eller anamma det här perspektivet, det här identitetspolitiska perspektivet. Och det skapar ju också väldiga klyftor, värderingsmässiga klyftor och spänningar mellan grupper, män mot kvinnor, vita mot färgade etc. som är motsatsen till det pluralistiska inkluderande samhället som vi vill ha, där man har ett antal principer, värderingar, lagar och regler och värderingar som man sluter upp bakom, men som man gör oavsett om vilket kön man har eller var man kommer ifrån. Och så att det polariserar hela den tanken, identitetspolitiska tanken är ju polariserande i sig själv, och det tror jag man ska vara medveten om.
En jag ska inte säga att det är en medveten taktik, för jag tror inte det är så. Jag tror inte på när jag tror konspirationsteorier rätt ofta inte stämmer, men en idé som man liksom haft från den här från aktivisthållet, det är ju att det är inte en partipolitisk fråga, utan det är i värdegrunder, det är i olika typer av styrdokument som lägger sig som liksom, ett lager på lager av krav som kan tyckas neutrala och så vidare. Och jag är säker på att man på många platser har sådana inom företag, stora organisationer och så vidare. Det känns bara som ett, ja, men det är väl klart, en helt vanlig ett hållbarhetsdokument, en värdegrund och så vidare. Och som forskaren Mats Alvesson har skrivit om rätt mycket, så är det just i de här till synes harmlösa dokumenten som ibland också kanske kommer från, jag vet inte, regeringens regleringsbrev, frågan om jämställdhetsintegrering som låter positiv, enkel och så vidare. Det ska genomsyra verksamheten, forskningen, utnämningar, liksom en medvetenhet om jämställdhet. Att det med sådana små nålstick liksom, som väldigt mycket av den här politiseringen sker, och inte genom stora politiska gester. Så om man tar en sån fråga som jämställdhetsintegrering, som på något sätt ändå lägger sig i forskningsperspektiv, det stipuleras att det ska vara ett naturligt genusperspektiv, och det kan tyckas kanske lite harmlöst, men man lägger på ett krav på det nästa gång. Och sen så helt plötsligt så är forskningen styrd rätt mycket. Ja, forska gärna på vad du vill, men du ska ha det här perspektivet. Vissa kommer kanske få mer pengar och få mer gehör för sin forskning. Där har väl ändå regeringen ett mandat att faktiskt säga att nej, det jämställdhetsintegrering är inte vad som är fokus för akademin, utan det är verkligen den fria forskningen och exakt vad man ska komma fram till. Det är upp till akademin. Kan och vill du göra någonting åt den sortens styrning?
Vi har ju redan sagt att vi kommer, eller jag skulle säga så här, akademisk frihet för mig är ju flera lager. Det ena är ju rätten och möjligheten att få forska vad jag vill inom, naturligtvis vissa ramar såklart, men och den fria kunskapsspridningen. Och det är klart för den enskilde forskaren, så är det klart att akademisk frihet handlar ju dels om vilka krav det finns där man söker pengar för att få bedriva viss forskning och sådär. Och i vilken utsträckning är de pengar som finns tillgängliga i statliga forskningsråd och så, är de givna till ett visst område eller finns de bara fria att söka och så vidare. Så att det finns ju inte akademisk frihet 100 och akademisk frihet 0, utan det är ju liksom någonstans däremellan. Och jag skulle säga att en stort problem vi har idag är ju att alldeles för många inom akademin, inom hela offentlig sektor, vi har en dokumentationssjuka, att vi liksom dokumenterar alldeles för mycket, vilket gör att det äter för mycket av människors tid från det som är det man vill göra, det som skapar glädje, det som skapar flow i vardagen eller i arbetslivet, på jobbet. Och där har ju vi väldigt tydligt signalerat nu att vi kommer minska kraven på våra lärosäten i regleringsbrev och så, i akt och mening att i nästa skede ska landa ner i färre, mindre rapportering, mindre uppföljning och så vidare. Det där är ju ingenting man gör från en månad till en annan, det tar ju tid, men vi ska sätta igång det arbetet, och jag ser framför mig att vi om ett antal år här nu kommer se effekter av det också. Så det finns flera lager i frågeställningen.
Är det komplicerat rent tekniskt att ta bort den sortens dokumentationssjuka? För det är ofta där i man har olika typer av utvärderingar av liksom, ja, men har man haft det här perspektivet i forskningen och så? Alltså, är det svårt att ändra det rent tekniskt politiskt?
Ja, det är ju en fråga om hur forskningsråden hanterar den här typen av frågor, till exempel vetenskapsrådet och så. Och det är klart, vi ger ju liksom, politiken har ju ändå en ganska långt bra bit, står ju, har ju verkligen armlängds avstånd i förhållande till vilken typ av forskning som får stöd och så. Vi är på ett ganska övergripande plan. Vi politiker säger att det här området vill vi forska om. Men sen vilken typ av perspektiv det är och så, det måste ju, och det, så tycker jag det ska vara. Det måste vara upp till forskningssamhället själva att hantera. Jag tror ju att ju mer internationaliserad svensk forskning blir, det tror jag är en viktig kvalitetsindikator och säkerställer att man får perspektiv som tar fram den senaste och mest moderna forskningen som finns inom respektive fält.
Mm. Men finns det inte en nästan en risk att, alltså visst, internationalisering bra förstås, men kontakten med den anglosaxiska världens universitet, i alla fall om det gäller humaniora och samhällsvetenskap, kommer ju innebära också en påverkan, för det har ju gått mycket längre i länder som Kanada eller USA och Storbritannien.
Ja, det beror nog lite på vilket ämne det är, och det finns också ämnen som i Sverige är väldigt inte så kvantitativt inriktade, medan i USA och anglosaxiska världen är mycket mer kvantitativt inriktad. Mm. Det vill säga mycket mindre värderingsstyrd och mer popperiansk i sitt förhållningssätt, så att säga. Och där ämnen i Sverige traditionellt sett kanske inte har varit så kvantitativt inriktade inom samhällsvetenskap till exempel. Så det finns lite olika delar i det, tror jag man kan tänka så. Mm. Men övergripande att den enskilde forskaren ska lägga mer tid på att forska och undervisa och mindre tid på att fylla i blanketter och att så mycket av tiden äts upp av administration, det är ett jätteproblem. Jag har tagit del av de studier som har gjorts kring det här, och tittar man på de grupper inom akademin som framförallt har blivit fler de senaste 10-15 åren, så är ju det administratörer som har blivit, det är ju den yrkeskategori som har vuxit mest. Det kom en SNS-rapport för ett antal år sedan som tittade på djupet kring detta. Och det är klart det är väldigt, väldigt, väldigt problematiskt, tycker jag. En sektor som vi har satsat jättemycket på utbildning för att vi vill att befolkningen ska bli utbildad, för att vi tror att forskning skapar nya produkter och nya tjänster som vi kan både bli rikare av ekonomiskt men också socialt. Och det är klart att när man då ser att en del av de satsningarna har liksom inneburit att administrationen har vuxit, det är klart det är ett problem. Och det är ju inte att rektorer eller akademiska ledare är liksom elaka eller haft någon agenda kring detta, utan jag tror det landar ner i att det är för mycket politiska krav som sipprar ner hela organisationen. Den utvecklingen måste vi bryta.
Mm. Det låter som att det här är ett jobb som kan ta betydligt längre tid än en mandatperiod.
Det viktigaste är ju att påbörja arbetet, påbörja liksom riktningen. Sen tror inte jag vi kommer se effekterna av det här på 2-3 år, utan det kommer ta längre tid.
Mm.
Men det viktigaste är att sätta igång det här arbetet. På samma sätt som den här utvecklingen vi ser har skett gradvis, långsamt, men till slut får stora konsekvenser, så kommer ju samma sak kunna hända om man gör rätt grejer.
Mm. Om vi byter ämne lite grann. Någonting som ni på utbildningsdepartementet har lagt en del krut på, som man har hört rätt mycket från regeringen, är ju det här med digitalisering och läsning. Det har ju skett en förändring under 2010-talet, en accelererad minskad läsning, vilket ju ofta går hand i hand med ökad mobilanvändning och användning av olika digitala hjälpmedel. Och man ser helt enkelt att läs- och skrivkunskaperna går ner, och det är inte unikt för Sverige. Men det är ändå allvarligt. Vad gör man från politiskt håll åt det här? Kan man göra någonting? Eller är det här en på något sätt en ostoppbar naturkraft socialt, så att säga? Att det är en förändring vi måste hantera. Hur ser du på digitaliseringen och läsningen?
Jag delar din problembild. Vi har jätteproblem med att barn och ungdomar läser för lite. Läsning i sig själv är viktigt. Dels har det ett egenvärde i sig själv, för man växer som människa när man läser. Men det påverkar också förmågan i andra ämnen. Det är väldigt svårt om du inte kan förstå ett mattetal, läsförståelse hänger ihop med din förmåga att kunna matematik. Så att det har också indirekta effekter som är väldigt, väldigt, väldigt stora. Jag tror att forskarna säger att det har bäring på koncentrationsmöjligheten. Vilken utsträckning man kan få flow eller kan koncentrera sig och få djupinlärning. Om du ständigt, eller om man använder mycket digitala verktyg i unga år, 4, 5, 6, 7, 8 års åldern, ständigt får impulser, ständigt får bekräftelse, ständigt får snabba kick, så är det klart att det påverkar hur hjärnan fungerar och påverkar liksom inlärningsförmåga. Också liksom långsiktigt liksom i vilken utsträckning man får grit, som samtidigt litteraturen pratar mycket om. Så det finns så många parametrar som hänger ihop med detta. Och det har funnits en naiv syn på digitala verktyg i skolan och särskilt i förskolan. Politiken, förra regeringen tog beslut om liksom, digitala krav på digitala hjälpmedel i förskolan. Och det är klart att våra barn sitter med iPads klockan 4 en tisdag. 4 år gamla eller 3 år gamla, det är ju inte det vi önskar oss. Utan vi vill ju att man ska leka, lära sig interagera med andra barn. Det är ju det vi vill ha. Så. Sen kommer barn ändå hålla på med tekniska hjälpmedel och spela spel och vara del av communities och samtala vid olika sociala medier och så. Det kommer vi aldrig kunna hindra. Men skolan ska vara en miljö och förskolan ska vara en miljö som så lång utsträckning som möjligt är någonting annat än det man får på fritiden, så att säga, eller har på fritiden.
Och hur vänder man den här oerhört optimistiska digitaliseringen? Den har ju verkligen varit så här att det har ju varit liktydigt på något sätt med Sverige som kunskapsnation, digitaliserad, i framkant. Och alltså det har ju varit i mer än 10 år en så himla stark trend att det här är något entydigt positivt. Hur reglerar man klokare digitaliseringen av skolan? Hur går du som minister in och gör det på ett sätt som inte är liksom valhänt och bara brutalt? Hur gör du?
Jag uppfattar att motkraften mot digitaliseringen i skolan är väldigt stark. Den här planlösa digitaliseringen som har varit till forskarna. Vi lät ju forskarna tycka till om den här digitaliseringsstrategin som hade tagits fram. Och det var ju mycket, mycket tydlig kritik från stora delar av forskarsamhället. Jag uppfattar att föräldrar är väldigt, väldigt skeptiska och oroliga kring användningen. Vilket jag tror bottnar i att man själv är så att säga, lite fundersam över sin egen användning av mobiltelefoner och andra. Och att man också ser på sina barn i 5, 6, 7, 8 års åldern hur de inte kan hantera det helt enkelt. Och jag menar, alla som har små barn vet hur mycket bråk det kan vara kopplat kring förekomsten av om man ska ha en iPad eller inte och så vidare. Så att jag tror att motkraften och kraften i det här är väldigt, väldigt stark. Och så många lärare som har hört av sig till mig, stoppat på stan med folk som säger tack för att ni egentligen gör någonting eller säger ifrån. Jag har varit minoritet på min skola och har tyckt att det här har gått för långt. Tack för att ni... Så att man ska inte underskatta politikens kraft. Sen kommer inte det liksom ske en förändring från ett läsår till ett annat. Det är inte så snabbt, går ju ingenting. Men man ska inte underskatta kraften i politiken när det kommer till detta.
Men vad handlar det om? Handlar det konkret om att vi ska inte ha iPads i undervisningen, punkt slut, utan det är så att säga traditionell undervisning, traditionell pedagogik. Är det det som gäller? Alltså, eller är det hur man använder dem? Eller vad tror du? Vad är det du vill se? För jag förstår att du är skeptisk till digitaliseringen av skolan och att det får påverkan på läsningen. Men vad är det konkret det innebär, en sådan liksom, opposition som du uttrycker?
jag tror att jag som minister ska man väl akta sig för att liksom vara inne i exakt hur en lärare gör i klassrummet. Det får man, måste man lita på proffsen, att de hanterar det på bästa sätt. Men med det sagt så är det klart att det fokuset vi har nu i att barn ska lära sig skriva för hand med en penna. Vi har i, liksom, vi kommer, ja, precis nu tillsatt en utredning kring lärarutbildningen där det här kommer vara en, där det kommer vara ett nytt grepp att peka på vikten av kognitionsvetenskap och det vill säga hur hjärnan fungerar och barns inlärning fungerar. Och där vi har mycket, mycket mer fokus på läsning. Närmaste åren kommer ju, vi har fler timmar i lågstadiet. Det är så här, våra barn kommer gå med i skolan, vilket jag tror är bra. Och då är det inte bara att de ska gå med i skolan, utan det är två ämnen som vi prioriterar. Det är svenska och det är matte. För det är klart att det är det som behövs i ett modernt samhälle idag. Det är att kunna, matteteknik är viktigt, men läsning är basen för liksom allting. Så det är lika mycket vad man säger att man ska göra i skolan än vad man inte ska göra. Det är liksom lika viktigt för det påverkar ju hur själva undervisningen sker och så. Sen finns det ju gott om digitala verktyg i skolan som det fungerar och det har ju tagits fram spel och verktyg som liksom har koppling till forskning och sådär. Så att allting är ju inte dåligt, men den här planlösa implementeringen och inte minst skulle jag säga i förskolan som är väldigt, väldigt problematiskt. Sen när man kommer upp i, när barn kan läsa, skriva och räkna, om man är 12, 13, 14 år, det är klart då kan man ju använda liksom digitala verktyg på ett helt annat sätt. Då kommer ju plötsligt programmeringen in som någonting som kan skapa motivation för att lära sig mer och så. Men man måste ju kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Och små barn är en sak. Och tonåringar är någonting annat. Det behövs olika strategier för olika barn beroende på vilken ålder man har.
Upplever du att det här är en partipolitisk fråga? Alltså att är den här lite mer skepsisen kring digitaliseringen i liksom lågstadie, förskola och så? Är det en skepsis som löper över hela det politiska spektret? Eller tycks det bli en vänster-högerfråga nu?
Det verkar ju bli en vänster-högerfråga. Jag noterar vad Centerpartiet verkar vara extremt ivriga om att ha digitalisering överallt. Mm. Jag noterar hur en del socialdemokrater uttrycker sig kring detta i sociala medier och så. Och det är med Miljöpartiet och Socialdemokraterna var ju någon som införde det här. Så det har ju blivit en blockskiljande fråga. Det trodde inte jag det skulle bli, men det har ju blivit det. Och jag tror det handlar lite om synen på det traditionella kontra det moderna. Där jag ändå tror att det här traditionella är det som behövs i ett modernt samhälle. Medan jag uppfattar att andra som inte håller med mig tycker att nu är det ett modernt samhälle, då måste allting. Då ska allt det vi har lärt oss tidigare, det är ingenting värt för nu är det ett nytt samhälle. Och då måste allting anpassas. Men jag tillhör ju de som tror att ska man hantera den här nya tekniken, nu pratar väldigt många om AI. Jag tror ju till de som tror att kraften i det kan man inte underskatta. Det här är verkligen fjärde industriella revolutionen. Men jag tror liksom inte lösningen på det är inte att tro att då ska barn tidigt hålla på med massa digitala devices liksom. Det är inte det, utan det är ju att bli bra på matte som är basen. För de applikationer som vi använder idag kommer inte vara de applikationer som vi har om 10-15 år. Det kommer ju förändras. Det är liksom back to basics i skolan tror jag är jätteviktigt. Och också att ska kunna hantera det nya samhället som blir mer och mer komplext, så handlar det också om att ha goda faktakunskaper, för det är faktiskt basen för att sen kunna dra egna analyser i skolan. Så back to basics i skolan.
Och då behöver man läsa, man behöver ta in kunskap, rätt mycket av den och så. Du är ju själv förälder och du ser ju, och jag misstänker också att du hos dig själv har kanske sett under åren, under liksom ditt liv, en förändring i hur du... Liksom, du är uppvuxen i ett mer analogt samhälle. Du har sett det, du gick i den skolan. Och sen har du verkat som vuxen inom akademin och politiken i en mer liksom, digital tidsålder. Och du måste sätta, och sen ser du säkert hos liksom, din familj också hur vi befinner oss mellan två stycken tidsålder på något vis. Vad ser du hos dig själv i din egen, hur har du påverkats av smartphonen, paddorna och så vidare?
Att jag, precis som jag har noterat många andra har känsla av eller upplevelse av, att jag har svårare för djup koncentration. Jag har svårare för liksom djupt koncentrera mig på en sak. Jag har svårare att komma ner i varv för att börja läsa en bok. Och jag har noterat att på middagar så att jag inte är ensam om att känna så. Så att de här nya tekniken gör ju någonting med oss, påverkar ju vår hjärna på ett fundamentalt sätt. Och det tror jag vi måste vara medvetna om. Och min take på detta har hela tiden varit att om jag, 42 år gammal, påverkar så här mycket av det här, så måste ju min son med 6,5, jag kan inte hantera det. Han kan ännu mindre hantera det, för hans hjärna är inte fullt utvecklad ännu. Så det är klart, den erfarenheten tar man också med sig in när man blir utbildningsminister, såklart.
Men hur hanterar du det då? För att jag kan säga att jag upplever exakt samma sak. Jag tycker det är jättesvårt. Det har gjort mig, ja, men på ett sätt så gör den tillgången till omedelbar information, omedelbar tillgång till nätverk, komma ut med sina åsikter och så vidare, ger ju väldigt mycket. Samtidigt så har det fördärvat någonting som jag är nog rätt tacksam för att jag fick vara med om och vara med om, det vill säga djupinlärning, läsning och väldigt mycket och så vidare. Jag har svårare för det idag. Och jag har svårt att disciplinera. Ja, det är den svåraste beroendeutmaningen jag haft i hela mitt liv. Med god marginal. Och då är jag ändå nikotinist, så att jag vet vad beroende handlar om. Liksom. Men är det inte oåterkalleligt det här? På något sätt?
Vi är ju människor. Vi väljer ju själva hur vi organiserar våra samhällen och hur vi hanterar detta. Jag uppfattar att det finns en väldigt stark medvetenhet kring detta nu. Bland stora delar i befolkningen. Mm. Och det är inte oåterkalleligt, men vi behöver hitta nya sätt att hantera det. Och jag tror att en bra början är att se till att skolan har en tydlig struktur och en plan för hur man ska hantera det. Och att utbildningspolitiken liksom är tydlig kring vad som gäller.
Mm, mm. Sen skulle jag vilja fråga dig, nu har det ändå gått snart ett år sedan valet, en kreativ konstellation av partier som samarbetar, där det var i alla fall i ditt parti var en stor konflikt om det här. Hur ser du tillbaka på det här året? Hur ser du framåt? Liksom? Det är alltjämt från många ett kritiserat samarbete, men som samtidigt verkar hålla ihop någorlunda väl och komma med liksom, lägga skarpa politiska förslag och så. Hur ser du på samarbetet liksom, detta året och framtiden?
Nej, men jag tycker att det har fungerat ungefär som man hade kunnat tänka sig, att det här ändå fyra partier som har samlats kring ett antal frågor som är jäkligt viktiga för Sverige i klartext. Migration, kriminalitet, skolan, den ekonomiska politiken, och har en liksom samsyn om att det behövs förändring och har en gemensam sakpolitisk analys av vilka åtgärder som behövs. Det behövs stramare migration med undantaget för högutbildad arbetskraft som vi behöver mer av. Vi behöver hårdare tag mot kriminella gäng och vi behöver ha mer ordning och reda och fokus på kunskap i skolan. Och digitaliseringen är en del och så. Så där finns ju en samsyn. Sen uppfattar jag att det är en omställning för alla partier. Men det är klart att vi tre som sitter i de tre regeringspartierna har ju en vana vid att regera. Och det tycker jag också, man det finns en trygghet i att vi vet hur man ska styra ett land och så. Men alltså jag gissar att det är en stor omställning för det partiet som inte sitter i regeringen.
SD. Mm. Och tror du det kan? För det tycks ändå vara det nu under sommaren har varit mycket avgångskrav mot Jomshof, Sverigedemokraten, som är ordförande i justitieutskottet, att Är det, tror du, tecken på just den här lite ovanan att ställa om från att vara någon sorts evig opponent, konträr, och att det man gör i opposition är inte alltid det man gör i liksom väl i maktställning? Nu sitter inte de i regeringen, men ändå, de jobbar i den där regeringen.
Richard Jonsson får väl tala för sina uttalanden själv. Jag tycker att de har varit mycket olämpliga. Mm. Mycket, mycket olämpliga. Och jag tycker det vilar ett stort ansvar när man är riksdagsledamot, så har man ett väldigt stort ansvar, och det gäller inte Sverigedemokrater generellt, eller särskilt Sverigedemokrater, det gäller alla. Och jag tycker att alla behöver fundera på hur man uttrycker sig och hur man hanterar saker och ting.
Mm. Mats Persson, tack så mycket för att du tog dig tid att tala med mig.
Tack snälla.
Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweigman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweigman och det här är en podd från GP:s ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.